Nu öppnar du din...
Ja, nu öppnar jag min lilla vatten här. Så vi dricker ju en liten vatten i varje podcast. Det är varmt, så det är in i helvetes förgårdar här inne. I det här lilla båset som vi är i. Det är väl sån här bås som... Ja, vi ska inte gå in på närmare på vilken typ av bås vi sitter i. Ett bås där man pratar.
Jag undrar om vi ska ta om det här introt.
Till det tycker jag absolut inte.
Ska vi säga välkomna istället?
Då? Ja, välkomna till Olof och Rickards podcast. You know I don't mind working and standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat.
Du vet att det heter, jag fick reda på annan nu, det heter podcast egentligen om man ska vara använda engelska ord.
Jag lyssnade på de här tjejerna som dissekerade våran podcast som en podcast.
Tar du upp det? Det tänkte jag inte jag ta upp idag.
Jaha, nej men de dissar ju våran podcast ganska mycket. Och de sa podcast och lite så amerikanskt. Och de sa lite olika, lär märke till.
Men då säger vi podcast bara för det.
Ja, jag vet inte vad det heter. Podcast brukar jag säga.
Ska vi säga, har vi sagt välkommen?
Hej och god dag. Och välkomna. Hur har veckan varit, Olof?
Jag tänkte berätta för dig 3 saker som har varit positiva.
Mm.
Det har ju nämligen gjorts en... För många år sedan så gjordes det en studie där man fick i uppgift att... Ja, det var deprimerade människor som fick i uppgift. Det var Seligman som gjorde den här studien. Deprimerade människor fick i uppgift att bara... Inte bara, men man skulle skriva upp bra saker som hade hänt under en vanlig dag.
Mm.
Och det där kan vara väldigt svårt faktiskt. Det låter som en lätt uppgift.
Men, det är alltid svårare att ta upp bra saker.
Ja, men speciellt om du kanske är i ett speciellt tillstånd just då. Att du mår inget bra. Och så ska du då...
Ja, men det är samma när man ber folk säga någonting som du är bra på. Mm. Det är jättesvårt att säga någonting som man är bra på. Men vad man är dålig på, det rinner ju. Det är ju bara öppna dammluckan så bara rinner det på.
Ja, samtidigt har det visat sig i en annan studie att vi har en tendens, vi människor, att glömma negativa händelser mer än vi glömmer positiva. Vilket talar emot egentligen.
Ja, hela lumpen är ju så.
Ja.
Lumpen är ju egentligen, alla kommer ihåg lumpen som en kul tid. Men när man var där så var det ju förjävligt. Det var kallt och äckligt och jobbigt och tidiga morgnar och sådär. Men så helt plötsligt så försvinner det. Ja, det är konstigt.
Ja, de säger det. Jag gjorde ju inte lumpen.
Nej, en tomhylsa.
Ja, jag ville spela pingis. Jag var helt sådär. Ja, ja. Jag såg det bara som ett hinder och jag lyckades krångla mig ur det där på något vis.
Mm.
Seligman gav då uppgifter att man skulle skriva ner saker som man tyckte varit positiva. Och i början visade sig att vissa kunde bara skriva jag hämtade posten idag och det hände inget då. Eller någon sa att jag gjorde disken. Alltså det var inte sådär vansinnigt positiva saker som att man hade vunnit 1 miljon eller någonting.
Nej.
Men sen visade det sig att det här fick sådana effekter. Så att de här kunde då gå från ganska allvarlig depression till måttlig och så vidare. Och det här finns då dokumenterat om man är mer intresserad av siffror då. Men han har skrivit en bok som heter Verklig lycka bland annat.
Mm.
Och Seligman är ju positive psychology.
Ja.
Bara med. Och därför tänkte jag öppna den här podcasten eller podcasten.
Aha.
Med istället för och de här diss så ska vi prata hiss istället.
Mm.
3 saker som jag kom på som var extra roligt den här veckan.
Mm.
Och de flesta av dem har faktiskt med det här programmet att göra.
Ja, vad kul.
Mm. Det första som hände var, nu tar jag inte det i kronologisk ordning här, men i alla fall, jag var i onsdags...
Men du gör inte den här listan nu för att du är lite deprimerad?
Nej. Nej, du har inte tänkt. Tänk om det är så.
Nej, men Seligman, det var just skriva bra saker för att man var deppig.
Jag som ville ha ett bra intro bara.
Ja, men berätta om de här 3 sakerna.
Ja. Första är ju, i onsdag så var jag i Göteborg och by the way så var ju du också i Göteborg och då tweetar ju du att det är så fruktansvärt regnigt och dant i Göteborg.
Ja, det regnar ju.
Jag var där också.
Jävulen.
Nej, det regnade inte där när jag var där.
Ja, jag fick många som skrev, nej men nu regnar det inte, men när jag gick till bussen och när jag åkte till jobbet som var klockan 7 på morgon, då regnar det.
Och därför tycker jag vi kör den. Jag har bara regn hos mig.
Ja, det har jag. Som låg och solade, men jag har bara regn hos mig. Och jag måste ha retat gudarna, måste gjort något fel. För ända sedan en dag det for.
Det första som händer då, positiva, positiva var ju då Lindex i Göteborg. Jag var till Lindex, ja. De kör ju järnet nu. Har du sett den här reklamen på tv? De här,
Missoni.
Ja, Missoni, mm. Just det. Så jag pratade där då.
Fula grejer.
Tycker du?
Ja, det påminner mig om det fula 70-talet. Inte, ja, det snygga 70-talet.
Det
är lila, brunt, ja, och vitt i zigzagmönster. Ja. Ja, jag vet inte. Jag satt och sa det i soffan igår. Fan, vad fult det där. Det må vara med Sony, men det är fult. Tycker, ja, jag. Men det, smaken är, ja, olika.
Delad.
Det, ja.
Och jag tyckte det var coolt och jag gillade reklamen och allt, mm, det där. Vilket fall, efteråt så får jag någonting som är ett tecken på att folk lyssnar på den här podcasten.
Mm.
Jag får nämligen en present efteråt av ledningen. En kopp glas.
Ah!
Och en halv flaska champagne.
Det var väldigt roligt, det förstår jag. Det skulle jag också bli glad av.
Ja, och för er då som inte förstår den så behöver man nog lyssna på första avsnittet, mm, som heter Hitler, Hitler, Hitler.
Just.
Då får man veta var det där koppglas vi pratar om champagne.
Vi kan väl rekapitulera lite grann.
Ja.
Du tycker att man ska dricka champagne i koppglas, alltså såna här som är som ett litet fågelbad, ja, kan man beskriva dem. Medan övriga, oftast är det flutglas.
Ja.
Och det, du gillar inte flutglas. Du blir nästan, inte så att du byter restaurang om de har flutglas, men...
Jag droppar det ofta.
Nästan,
ja. Ja.
Så, och då berättade jag också att jag har ju varit i champagne.
Ja.
Och där dricker man ju bara i flutglas, ja, i princip.
Men jag tyckte det var en snygg,
ja,
grej.
Ja, men det var liksom en väldigt snygg, snygg gest.
Ja, för man får ju en del grejer, vilket är en väldigt positiv sida av det här yrket att, mm, åka runt och hålla föredrag. Att ibland får man lite presenter.
Precis.
Och ibland är det ju inte klokt vilka, mm, spännande saker du kan få. Jag har ju fått 2 slangbällor till exempel.
Oj.
Ja, och jag har fått 2 munspel.
Mm.
Jag har fått en CD-skiva som heter Sjung om Åtvid, volym 2.
Grattis.
Ja, och det är då man känner så här. Ettan alltså var tydligen en sån bestseller. Ja. Så vi gör en till.
Ja.
Vi sjunger om Åtvidaberg, volym 2.
Jag har faktiskt fått ett lapptäcke en gång. Jag sa i tv att ett lapptäcke skulle man ju ha. Vad finns de nu för tiden? Mm. Då var det en kvinna som sydde ett lapptäcke till mig. Det tycker jag, för det är ju väldigt enhanda jobb att göra.
Verkligen.
Och så en gång fick jag en tomte som var gjord av en planka med, och på handen så har tomten en spik som man ska sätta en talgboll på som fåglarna kan äta. Det är också fint. Det var under bingolottotiden fick man väldigt mycket så här handgjorda saker.
Jag förstår, det virkades en del. Ja.
Väldigt mycket sånt.
Jag har, alltså, nu glömde jag bort det precis vad det var jag sa att jag skulle säga att jag har fått mer då. Jag har ju fått massa roliga saker. Mm. Men har du regiftat någon gång? Visst är det jobbigt när man säger, jag fick en present en gång, en älg som öppnar, som också är en sån här kapsylöppnare,
mm,
jättevacker nat, och den ger jag bort till brorsan i julklapp, mm, men det är bara det att företagsloggan står under och, ja, det hade ju inte jag sett.
Just det, ja, nej, det där det tog Therese ungefär 1 år innan hon kom på att de här blommorna jag hade med mig hem, det var inte bara för att jag hade varit borta och köpt blommor på vägen hem, utan det var ju sånt jag fick efter när jobbet var klart och sådär. Så tog jag hem och sa, här älskling ska du ha. Så till slut så bara, fan, det är blommorna jag har fått ju. Så.
Jo, men det är väl ändå så trevligt med blommor.
Ja.
Jag har termosar hemma, jag har handdukar, jag har mycket sånt i den stilen, ryggsäckar och sånt.
Men du, om vi ska gå tillbaka till det här när jag tweetade om att regn.
Mm.
Vad var det mer för...
Jo, vi skulle prata om positiva saker och då tog du upp det att det var inget positivt med Göteborg den här veckan.
Nej, men jag har en väldigt hatkärlek gentemot Göteborg. Det är för att Göteborg tvingar mig bort från familjen. Jag har inte haft ett jobb i Stockholm så jag vet inte när. Jag åker bort jämt och jobbar. Och det är liksom 3-4. Du kommer ofta hem över dagen. Mm. Och så. Mm. Jag ligger borta, som man säger. Och Göteborg, jag har aldrig varit så ensam som jag har varit i den staden. Jag har dött hotelldöden så många nätter där.
Mm.
Så att jag har en väldigt hatkärlek till staden. Och det drabbar ju staden, naturligtvis.
Ja. Men det är goda människor där.
Du vet att de har högst förskrivning av antidepressiva i Västra Götalands län.
Källhänvisning.
Ja, nej, men de käkar mer Prozac och Cipramil än Norrlands inland i Västra Götalands län.
Vad är din tolkning av det då?
Ja, det är vädret. De mår skitdåligt egentligen. Men de är glada och goa och käkar Cipramil hela dagarna och Prozac och jädra. Det knastrar mellan tänderna av alla dessa tabletter som de stoppar i sig. Ja, men det är sant. Och det är liksom hela Smögen och upp där. Det är mörkt, det är kallt. man fryser på ett sätt som man inte gör någon annanstans i hela Sverige.
Borås, möjligtvis.
Ja, där det är lite inlandet, men det är liksom, det är fuktigare i Göteborg. Alltså.
Visst är det kul när man lär sig Göteborgsvitsarna. Man går fram till en taxichaufför och så säger man så här: är du ledig? Ja, är det är härligt.
Ja.
Visst är det en god känsla,
ja,
i det?
Den delen av Göteborg tycker jag, den som man brukar raljera om, den är ju väldigt socialt kompetent tycker jag. Den här slänga käft och vara lite trevlig. Ja. Jag har svårt för mig Stockholms attityden som liksom så här: nej, man ska helst stå med armarna i kors och vara lite frän och inte säga någonting i onödan. Det är som förr i tiden så sa man om amerikaner att amerikaner, ja, men de är så ytliga. Bara för att de frågar liksom, tjena, hur läget? Ha en bra dag. Ja, amerikanerna är så, men vi svenskar, vi var minsann djupa. Vi var tysta, inbundna och jäkligt djupa i kontrast till amerikanerna.
Fast det har ju släppt lite.
Ja, men det var ju när jag växte upp, då sa man ju att amerikaner var ytliga. Jag tycker
det
är väldigt roligt.
Ja, det ligger nog kvar, tycker jag.
Och det var samma också, då när jag kommer så väl ihåg, vi satt och åkte bil, någon liten folkvagn. Jag och mamma och styrpappa tror jag var, eller om det var. Och så åkte vi förbi de rika delarna i Gävle, i Villastan heter det. Och då var det några som hade pool där.
Gräddhyllan alltså.
Ja, precis. Och de hade pool. Och i våran lilla bil där, det var så mycket rökt, vet du. Det räcker med två cigaretter i en sån där jävla liten bubbla, så är det liksom en gaskammare. Det var så mycket rök som man knappt såg ut. Men vi såg den där poolen och så sa jag något liksom. Åh, sån där pool. Men är de lyckliga? Är de lyckliga? Det är liksom som att de har pool och de har allting. Men de är inte lyckliga. Det får de inte vara. Men vi som satt i den här lilla jävla bilen.
Full
med rök. Och skulle åka hem till någon lägenhet i något miljonprojekt. Det var lyckare. Va?
Ja, men det är spännande det där att man är de lyckliga också, då blir man förbannad.
Ja, men det kan man inte ta in, det kan man inte processa.
Nej.
Det går inte.
Vill du höra positiva...
Någon skit är det där i alla fall, i den där fina kåken.
Låt oss hoppas det. Ja, det är ungefär det man tänker ibland. Det är fruktansvärt. Låt dem vara lyckliga. Vill du höra positiva saker? Nummer två. Jag går på Tegnérgatan i Stockholm. Det är just en tvärgata till Sveavägen. Och så går jag förbi en butik som heter 7-Eleven. Och vem passerar mig då?
Ja, du.
Mauro Scocco.
Oj!
Han väntade i hörnet av 7-Eleven. Och jag passerar honom.
Ja. Och då ska vi lira...
Då kör vi det, va?
Du har en plan.
Det häftiga med den här låten är ju att jag för mig att det var Josefin Sundström som berättade för mig att när den här låten, du vet, väntar i hörnet, Sara där, det är tydligen den 7-Eleven han sjunger om. Den som är på Tegnérgatan, Döbelnsgatan där. Den 7-Eleven.
Såg han dig? Eller gick han rätt i? Liksom?
Det var så hastigt det här. Ja. Men det blev en tweet. Jag tweetade direkt.
Ja.
Och jag tror att han gjorde detsamma.
Ja. Ja, det är, en vacker dag kommer du kanske att få kupglas av Mauro Scocco. Då är din lycka gjord. Då är du klar. Då är det nirvana för ordförlandet.
Då räcker det. Ja. Då blir det inga mer folkhjäl. Ja. Här kommer positiva grejer nummer tre som också har med det här programmet att göra. Jag tycker att första hade ju då med de här att jag fick det här glaset. Det andra är med att det skockar, har vi nämnt så mycket i det här programmet. Och nummer tre är ju då att när jag lyssnade på senaste avsnittet av Fredrik och Philips podcast så nämner han då oss och den här podcasten och det som jag nämnde i förra avsnittet. Mm. Vi ska spela upp en liten kortis bara från när de nämner oss där.
Träffade en kille, jag käkade middag på PA Company i helgen. Där är det inga problem med vårt dagliga bröd, utan det är bara hälls i en stor korg när man sitter där med bröd, som det är på många restauranger. Givetvis. Men jag satt där inne så var det en kille som satt bredvid, han var föreläsare. Jävla sympatisk individ. Ursäkta, för att bjuda på något dessertvin, sa han. Out of the blue. Tycker jag osvenskt, men härligt. Jag tackade nej. För jag var inte sugen på dessertvin. Det var inte en sån kväll. Då jag skulle bara sitta kvar och prata. Men han var ju en av dem som har börjat i Svallvågorna. Han gör då en podcast med Rickard Olsson som är lite nyfiken på. Har du lyssnat?
Nej, det har jag inte gjort.
Men den här killen pratade väldigt mycket om att ni två har tweetat till varandra och så vidare. Ja. Det var ändå så att säga. Jag tänker på hur det blir större och större.
Större och större. Skit i det då. Nu är ni åtminstone i det här. Hoppas ni fortsätter att lyssna.
Och det får mig att tänka på, du träffade ju dem innan under sommaren. Mm. Men här tror jag lite skillnad mellan dig och mig. Jag tar ju tillfället i akt här och pratar med dem om våran produkt som vi har här.
Ja, just det.
Du har världens, du har liksom, det är straffspark. Mm. Du nämner inte ett ord om våra podcast. Har du någon kommentar på det här?
Nej, men jag vet inte sådär. Jag tycker, jag menar, om man gör av egen lust så tycker jag det ska vara drivkraften, inte bekräftelsen. Att det är... Och då spelar det liksom ingen roll. Jag är inte så duktig på att marknadsföra och sälja. Du är väldigt duktig på det och sådär. Men jag tycker det är roligare att göra själva grejen och sen får folk upptäcka den själva. Och det är möjligt att det har att göra med också att när man slår sig för bröstet och säger kolla vad vi har gjort, kolla vad jag har gjort, så bygger man fallhöjd. Och det ogillar jag väldigt mycket. Alltså att vara stolt över någonting och så säger någon fan vad dåligt det var. Så. Så att jag vill alltid slå ur underläge. Det är någon slags feghet. Jag tror att det har att göra med någon luthersk och jantelag som jag är uppvuxen med också från min gamla hemstad. Det är ett gammalt arv.
Men tror inte det? Jag kan sätta lite fingret på oss två lite grann, våra styrkor och var vi lite ibland skiljer oss åt. Mm. Det är intressant det där.
Jag ville ju inte att du skulle spela upp det här klippet med Filip och Fredrik.
Nej.
Och jag tyckte bara lite... jag såg din tweet också om när du hade tweetat till Fredrik om att de hade nämnt oss. Att det var kul. Så. Och då kände man, nej men sluta. Låt dem, de nämner så mycket. Så. Det är så.
Oh ja. jag kände väl det också att du skulle nog inte tycka det var fantastiskt. Men det är samtidigt kul. Det här är bra att vi får prata om det här nu då.
Det är därför vi sitter här.
Ja, om vi tyckte samma hela tiden om allting, då kunde ju ändå gått hem redan.
Exakt.
Min hustru Anna har börjat med att gå i en kör. Mm. Vad heter han nu?
Hon är ju väldigt unik i det... Det är inte många som håller på med kör.
Jo, nu ska du veta här. Det är alltså, vad heter han som har den här? Men shit, försäkta.
Karl Uno.
Kära lyssnare, men jag hade ju namnet i. Det är 900 pers i den här kören.
Gabriel Fors.
Ja. Vet du vad det kostar att gå?
Nej.
1200 spänn.
Mm. Ja, jag vet. Den mannen täljer guld, kan jag säga. Det är, ja, han har väl en lägenhet i Barcelona också, va? Det går bra där. Gabriel har en affärsidé som är helt
det
fantastisk.
Får han gärna göra, för tydligen var det väldigt bra. Så det satt 900
den, pers. Det är den på 900 pers. Sen har han ju helgkurser också som kostar 2-3 tusen att gå. Ja, men du vet, det.
Och New York och grejer. Ja, men alltså, all respekt. Jag är jätteimponerad. Blev inspirerad.
Jag säger bara att det går bra. Jag är bara
men du får ju 10 tillfällen för det här också. Mm. Då. Och så är det någon form av avrundning. Och de ska göra någon performance längre fram. Så
avrundning uppåt.
Ja. Första låten de kör när de ska köra gospel. Gissa vilken låt de kör.
Nej, jag vet inte.
Den här. Är det inte typiskt att man kör Oh Happy Days? Är det inte en startlåt man alltid kör i början?
Brukar inte Carola komma till den där kursen också, tror jag?
Jo, Sarah Dawn-Finer var där idag. Mm. Eller idag, men i måndags.
Just det.
Så nu ska göra dem i morgon.
Därför var det lite ironiskt när jag sa att det här med kör. Kan jag säga att 99% av alla som är med i Vem vet mest sjunger i kör.
99%?
Ja, det är väldigt korsord, handarbete, sjunger i kör. Eller så kallat handjobb, som man säger, handarbete.
Säger du alltså att det är en speciell sorts människor som söker sig till sådana här tv-program?
Ja, men det skulle jag nog säga. Alltså, de har väldigt liknande intressen, många. av dem. Sen är det ju väldigt udda fåglar och hela spektrat också. Och så där. Men det finns saker som förenar. Och alla nysvenskar eller invandrare som är med i programmet, de är till 99,9% iranier. Mm. Från Iran. För att iranier har en mycket högre syn på bildning än vad vi har här i Sverige. Jag har en kompis, han är chef på Sveriges Television för Barnkanalen. När han gick i nian och kom hit till Sverige, kunde inte ett ord svenska, då när han gick in i sin klass, då sa han: om ni lär mig svenska så lär jag er matte, kemi och fysik. För det ni håller på med här i nian, det håller vi på med i sexan i Iran. Så att de placerar sig alltid på prispallen också på matematik-VM och sådär. Det är häftigt. Det är inte alla som vet om det. Iranier är så.
Nej, men inte bara iranier. Du har ju, jag såg ett program, dokumentär om Korea i Sydkorea. Det är tydligen oerhört fokus på studier där det är. Och det blir så bra ibland att sätta perspektiv sina egna. Man tycker, åh vad mycket vi har att göra och så mycket läxor och så vidare. Och det har man ju, men man måste ju alltid ibland sätta det i relation till vad.
Ja.
Och det här var ju, det var ju helt galet alltså. Mm. Och jag kan tänka mig att Iran då är lite åt det hållet.
Mm. Men... Ja, men jag, när vi... Jag tycker det är lite intressant.
Ja.
När vi gör Wild Kids, de är lite bortklemade, många av de barnen som kommer dit i början. Och sen så är det ju ganska hård kärlek de får. Upp och spring, vi ska ju TV här, liksom sådär. Mm. Och de blir säkert behandlade på ett sätt som, det är väldigt rakt och väldigt ärligt, som de inte är vana vid. De blir ju kanske 5 år äldre under de här 2 veckorna. Mm. Och då berättade jag för Kalmar och om det. Och då, han sa det att, ja men du vet, tvingar man inte barn, då blir det ingenting. Och det ligger någonting i det. Ja, fast, det är väldigt politiskt inkorrekt att säga, och det är farligt och pedagogiskt sådär. Det var en tjeckisk fiollärare som hade sagt så till honom: tvingar man inte barn, så blir det ingenting. Så det, ja.
Men den är väl öppen för debatt i så fall, eller man får väl förtydliga vad man menar.
Ja, men det är klart. Ja. Och viljan att missförstå är så himla stor också i det här landet. Och säger man en sån sak så är det, man gör sig själv som till en lerduva som ska skjutas ner. Men det finns ju där också med skolan. Och,
att du menar att det ibland blir lite för mycket daltande också då?
Ja, men jag vet inte vad... Den här gamla... Jag låter som en sån här gammal gubbe jag hör. Nej, men det gamla sättet att lära sig. Vet, de här, ätran, viskan, lagan, nissan och alla de där floderna. Så här, det fick inte jag lära mig. Så här, och jag kan inte de där floderna heller. Det är åar. Vi har inga floder i Sverige, va? Nej, men sån här basallmänbildning som man bör få med sig. Det kanske man inte behöver heller idag när man kan googla upp allting. Du behöver inte ha saker och ting i huvudet.
Ja, det är nog så. Det är lättare att få tag i information. Man behöver inte kunna det, men däremot behöver man bli bra på hur man söker information.
Ja, fast jag tror ju att du blir en bättre människa om du har det i huvudet. Mm. För då vet du också, då kan du sätta ihop Sokrates med Ranelid och göra en jämförelse. Mm. Det googlar du det inte.
Du kan
det
förstå finns inte på Wikipedia. Sammanhang.
Exakt.
Ja, men det har du nog rätt väldigt poäng.
Du blir en visare och lugnare människa om du har lärt dig saker och har det inne i kroppen och inte på nätet.
Ja, men jag tror det är väldigt så här, livshändelser som påverkar oss, det går inte att uppleva det virtuellt eller förstå vissa saker. Vissa behöver man erfara också. Det är svårt att läsa sig till kanske. Man behöver också förstå det. Jag har en liten fråga till dig som samtidigt kommer att leda in på där jag svarar på den också. Men,
det var roligt bara, apropå den här, det du tog avstamp i, att man skulle bara lista upp positiva saker. Det här med att vi blev omnämnda i Filip och Fredriks podcast, i någon bisats bara, jag antar i deras flöde.
Lyssnare, notera nu att det inte är jag som har tagit upp
nej,
den här gången.
Ja. Det ville du uppmärksamma. Men det faktum att det var en hel podcast med 2 tjejer i Malmö, tror jag, som ägnade åt att dissa våra, eller de var väldigt, de skar upp den och hackade sönder ganska ordentligt. Och där var ju också viljan till att missförstå väldigt stor och medveten, tror jag. Det ville du inte ens nämna.
Nej, men det är för mig, det är helt irrelevant.
För Filip och Fredrik är högre status än de där tjejerna, eller?
Ja, men den där var ju, det var ju så onyanserat och så låg nivå på, tyckte jag, så att det vill inte jag prata om.
Nej.
Det är liksom inte värt att prata om av den anledningen. Nej, tyckte jag då. Men nu drog du upp det. Ja, och,
nej, men jag tyckte, det 1-1 då. Jag satt och, jag lyssnade på den.
Har du någon kommentar
ganska för något?
För, vänta, för de som inte vill, för de som inte vet vad du pratar om, kanske du ska förklara.
Så tar jag en klunk vatten här. Ja. Jag blir så, jag är chaufferad.
Det finns tydligen någonting som heter en podcast om en podcast. Och ja, då går och lyssnar de igenom olika podcast och sen så ägnar de en timme åt att dissa den. Mm. Ungefär så.
Precis, så det är ju deras affärsidé. Jo, men, och det är klart, när jag lyssnar på den och det gör ju alltid ont när man inte blir förstådd. Eller när man kanske medvetet blir missförstådd också sådär. Men det är också väldigt nyttigt att gå och göra det, tycker jag, ibland. För att det blir väldigt mycket kindpussande annars.
Mm. Men jag, nej, jag håller inte med. För att jag menar på att man ska lyssna, men lyssna på rätt personer. Det här är två personer som aldrig har träffat mig och sannolikt inte dig heller. Nej. Som inte känner oss och som har ganska extrema åsikter om saker och ting. Sånt släpper inte jag ens in. Det bara...
Det blev väldigt, redan från början där, så det var en av tjejerna som har gått på samma skola som mig. Mm. Ju. Och då hade jag lovat någon gång att jag skulle komma till skolan när de firade 30-årsjubileum då. Och jag kunde inte för att jag jobbade. Och då blev jag omnämnd av skolan. Snälla, kan du i alla fall inte skriva ett brev? Och då skrev jag ett brev. Men i den här podcasten så blev det ungefär som att han bevärdigade oss inte med att komma, så han skrev ett brev istället, den jävla divan. Så ungefär så, ja. Och redan där förstod man, aj, uppfattades det så, men hade inte lärarna förklarat eller, ja.
Nej, men man,
och så fortsatte det.
Folk väljer ju att tolka saker och ting på sitt eget lilla vis, och där har man ju inte så mycket man kan göra mer än att försöka vara tydlig och ärlig i sina avsikter. Det är inte liksom värre med det.
Nu med Mohammed-filmen och Mohammed-teckningar och allting sånt. Du som har funderat mycket på det här. Det är ju många... När folk blir kränkta. Det finns ju också i den här genusdiskussionen med feminister som blir kränkta av olika saker, av män oftast. Är det alltid den kränkta som har tolkningsföreträde? Om man säger, nej men jag menade inte så, jag menar så här. Ja, fast du sa så här. Och jag är kränkt, alltså gjorde du fel. Är det alltid den som blir kränkt som har tolkningsföreträde?
David Lega hade bra grej om det där, föredragshållaren, numera politiken, ja, i KD. Han sa så här, att, för han sitter ju i rullstol. Han
får, sa, jag ta en parentes?
Japp.
Om David Lega.
Ja.
När jag gjorde mitt sista bingolotto, så kom det ut olika människor hela tiden och drog bingo-siffror. Kända människor från Göteborg. Mm. Och jag hade ingen aning om det här. Och så kommer Daniel Lemma ut. Du vet,
If I used...
Precis, ja. Love you baby. Mm. There's nothing like him. Han kom ut och jag skrev... David Lega!
Skrev till honom. Skrek jag,
och gick fram och kramade om honom också. David Lega! Ja, visst. Jag blev förvånad att han kramade tillbaka.
Men vad hände sen när David Lega rullade ut där? Och ja, så här, precis. Daniel Lemma! Ja, ja. Eller spelade
han
hela
vägen?
Nej,
det blev inte så. Nej. Men jag... nu ska vi se, vem? David Lega är ju fantastisk människa.
Underbart. Han hjälpt mig mycket också. Ja. Men i alla fall, han berättade en skön grej. Han sa, jag sitter i rullstol. Om du håller upp dörren för mig när jag ska
just
ut,
det, han kan, ja,
så kan jag välja att bli kränkt.
Just det.
Håller du inte upp dörren, då kan jag också välja att bli kränkt. Mm. Och det tycker jag sätter fingret på det lite grann. Att mycket har jag, om jag blir... Jag kan inte komma, precis, på någon gång i min livstid att jag har blivit kränkt faktiskt. Nej. För att mycket har ju med att om jag är lätt kränkt så ser jag ju och tolkar jag in det väldigt mycket.
Just det. Men hur ska man då som dörruppehållare reagera? Om du håller upp dörren och den här rullstolsburne eller brukaren, eller vad det nu politiskt korrekta ordet ännu för tiden. Om den då väljer att bli kränkt, hur ska du då som håller upp dörren reagera? Ska du säga, blev du kränkt din dumme fan? Så smälla igen dörren? Eller, för då kan man ju också bli kränkt. Om den här, hur fan kan du bli kränkt? Jag vill ju bara göra en tjänst, din jävla idiot. Alltså, förstår du?
Ja.
Då har vi två kränkta människor på grund av en god idé, en handling som ska göras.
Så egentligen skulle man kunna bli kränkt av att någon blir kränkt?
Ja, det är, så kan det väl bli. Så kan det verkligen bli.
Då har det gått ett varv till och då kan den bli kränkt för det. Egentligen.
Ja.
För att då har ju han missförstått. Vi hör ju hur absurt det här är.
Men jag är extremt känslig för kränkta människor också.
Ja, ordet i sig.
Ja, nej, men det var, för att om man lever i en relation där den ena människan hela tiden blir kränkt, då tar den, då målar den upp den andra människan som en förövare och en gärningsman, medan den kränkta alltid är ett offer. Mm. Och med den taktiken så kan man bli, hänger du med mig nu? Mm. Då kan man faktiskt bli en gärningsman själv. För i och med att du alltid blir kränkt så anpassar sig förhållandet till den kränkta hela tiden. Mm. Och då blir det ju den som styr. Och då blir den en gärningsman.
Det var ungefär som August Strindberg berättade det där i någon av sina böcker.
Avskyr det.
Ja, men är du med nu? Strindberg berättade att han blev ju anklagad för att ha stulit när han var liten. Mm. Jag vet inte om det är en exakt bra parallell. Men, och han hade inte gjort det.
Nej.
Han hade snattat, blev anskyld skyld för att ha snattat, hade inte gjort det. Och då blev han, tror jag, kränkt av det. Och vad gjorde han som en konsekvens av det? Jo, han snattade. För han hade ju redan åkt dit för någonting som han inte hade gjort. Då kunde han lika bra göra det. Och åker du dit och får bli kränkt för att hålla upp dörren, då kan du lika bra slänga igen dörren, för du är ju redan kört.
Ja, precis.
Där satt den.
Så att då är det helt rätt. Då kan man bli förbannad, helt enkelt.
Ja, men eller så kan man, tycker jag, lugna ner sig lite med det här ordet och låta de som verkligen har blivit kränkta få behålla det ordet.
Ja, det var sista ordet.
Ja. Har du träffat kungen någon gång? The King?
Oh my god, the king. Nej, det tror jag inte. Jag har åkt ganska nära honom. Däremot har jag träffat drottningen.
Ja.
Och gjort bort mig.
Berätta nu här. We like this.
Ja, det, gjort bort sig. I den typen av sammanhang är det säkert jättehemskt. Men jag är inte så där strunt samma. Det var också i bingolottsammanhang. Hon fyller ju år på uppesittarkvällen, va? Dagen innan julafton. Då skulle vi ha någon sån här utlottning av någon bil, och det var Childhood Foundation och så skulle jag få träffa henne. Och då avslutade jag intervjun med att säga, ja men här har du 4 stycken bingolotter, kan hela familjen sitta och spela bingo på kvällen? Men de är ju 5.
Ja.
Ja, så jag missade en, och hon fattade inte heller, så där, ja vad trevligt. Och sen och det där sändes ju också. Massa folk som hörde av sig, men de är ju fem, vet inte Rickard om det är skandal.
Kommer det i snäckan då, eller?
Nej, det kom ju sen tittarbrev. Men sen också, det var också väldigt kul, en annan gång när jag träffade drottningen, så då var det på ett hem här på Söder i Stockholm för ganska tilltuffsade tjejer som också Childhood hade med. Och då var det en kvinna som jobbade 30-40 timmar i veckan ideellt för det. Och då så sa jag bara sen när hon, oj vad stort så, mucho trabajo, poco dinero, så.
Vad betyder det?
Mycket jobb, lite pengar. Och då, nej, jag sa, mucho trabajo, poco dineros, sa jag. Och då sa drottning, dinero, det heter i dinero, inte dineros. Pengar är inte s i plural. Jag kan inte härma henne. Men egentligen så skulle man vilja säga så här, men du, hur länge har du bott här i Sverige nu? Och har fortfarande problem att formulera grammatiskt korrekta meningar. Jag säger ett citat och lägger till ett s och du ska rätta mig. Tycker verkligen? Men jag höll tand för tunga.
Jag är på drottningens sida. Jag tyckte det var coolt gjort av henne.
Ja, det var väldigt... Ja. Men det är ju för att hon är drottning, annars hade man ju kunnat blåsa på. Jag blev ju kränkt. Jag blev otroligt kränkt. Förstår du?
Det hade varit en intressant anmälan. Men kungen här då. Ja. Jag var ute och käka för ett tag sedan med Mats Danielsson. Han kallas för etikettdoktorn. Och jag bjöd ut honom på prinsen.
Ja.
För jag ville lära mig. Hur uppför man sig?
Kungen, på prinsen. Ja. Det var mycket. Ja.
Ja, precis. Och då berättade han en skön anekdot om kungen. Att om du någon gång, kära lyssnare, skulle få för dig, eller skulle hamna i ett sammanhang där du ut och äta med kungen. Alltså the king.
Ja.
Då gäller det att äta fort. Därför att när kungen är klar är alla klar. Det vill säga att när kungen har ätit upp och lagt upp i sticken så där, då tas alla tallrikar ut samtidigt. Ja. Då kan inte du bara, nej jag är inte färdig, utan då är det, då är det över. Nu är ju han givetvis så generös att han väntar väl antagligen tills alla har ätit klart innan han lägger upp i stick. Men visst är det en kul grej?
Ja.
Sitta där och man såsar lite liksom och sitter och snackar med bordsgrannen och helt plötsligt är tallriken borta liksom, för kungen är klar, då är alla klara.
Oh, yeah. It's good to be the king.
Ja.
Men drottningen har ju gjort något sån här legendariskt också på Nobelfest här för mig, Det var någon Nobelpristagares fru som satte upp sin väska på bordet. Som var sån här, oh, don't go. Gör det inte. Hon gör det! Hon satte upp väska på bordet. Fruktansvärt. Och då satte drottningen också upp sin. För att liksom jämna ut det hela. Liksom, och göra det till mindre grejer. Och alla såna här etikettsmänniskor. Oh, hon är så jädra proffs. Hon är så fruktansvärt duktig. Hon satte upp väskan på bordet.
Men du har ju sett andra sidan.
Jag har bajsat på kungens toalett. Så... faktiskt. Ja, på drottningen, det var samma när vi gjorde intervjun där med drottningen. Då fick jag gå. Det kan ha varit tjänstemännens eller tjänstefolkets toalett också. Jag vet inte, men vi satt i ett rum och så finns det någon toalett här, så fick jag gå in där. Och det roliga var att fjören, själva sittringen var genomskinlig med små eterneller, alltså torkade blommor i. Och när, på en liten, hylla framför, när man var klar, så låg det en liten tändsticksask. Så då kunde, och jag såg liksom, det var en sån fin bild, man tänkte kungen liksom, ja, nej men om man skulle fjuta eld på en tändsticka och vifta lite i luften för att få bort kungadoften helt enkelt och byta ut den mot svavel.
Du vet ju, det finns ju ett annat tillfälle då du bättre skulle ha behövt det där svavlet, eller hur? Det var väl på TV4 det du berättade i förra avsnittet.
Ja, just det. Oh, herregud.
Min bror berättade sånt, att han hade skrattat så att tåren hade sprutat. Jaså? När han hörde om ditt TV4-debacke.
Ja, det var...
Men du menar alltså att du tror att förföljt av att kungen också går på den toaletten? Jag har svårt att se det. Alltså.
Jag vet inte. Jag vill ju gärna tro på det. Låt inte sanningen stå i vägen för en bra historia.
Nej, det är sant. Det är sant. Oscar Wilde. Nu ska vi se här då. Hur många män har vi nämnt så här långt?
Jaha, just det. Du menar så. Ja, men vi har nämnt drottning. Ja, vi hade en genus i den här dissekeringen.
Just det.
De här två tjejerna i Malmö så räknade de. De gjorde en kvantitativ analys. Och då, nej, men vi har ju nämnt drottningen många gånger i alla fall.
Ja, det har vi gjort. Och det här med bokföra saker är rätt kul. Annas pappa...
man?
Han bokförde vädret varje dag i alla år i vuxen ålder. För mig är det helt obegripligt, men tydligen var det en sån här att lyssna på sjörapporten och sånt. Det finns alltså människor som lyssnar på sjörapporten och tycker att det här är behagligt.
Ja, det förstår jag.
Ja, man är sjöman kanske, men annars också då?
Ja, men det finns folk som är... Anders Timell är ju extremt intresserad av väder.
Ja, han tweetar mycket om vädret.
Ja, och är duktig på det också. Ja. Så amatör, meteorolog lite grann sådär.
Visst är det den här norska sajten man ska gå in på? Om man,
YR, ja.
Ja, som är bäst på det där. Du, vet du vad? Nu har jag en grej här. Jag tänkte vi ska bedriva lite utbildning här nu i några minuter. Det är nämligen så här att nästa vecka, eller när man lyssnar på det här, så är det ju den här veckan.
Ja.
Så är det ju bokmässan i Göteborg.
Ja.
Och det är ju en stor grej.
Jag ska dit.
Du ska dit? Mm. Ska du?
Ja, jag har ju mitt magnum opus frågor och svar, vet du bäst? Frågesport för hela familjen.
Ah.
Ja, det är en bestseller.
Nu ska det bli träning för dig här och marknadsföra den här, ja. Så det är en bestseller.
Ja, det är en, den står ju inte alls i paritet till dina 35 000 naturligtvis som du har sålt. Men 5 000 har vi gått.
Ja.
Det kan jag sälja, det kan jag stå för. För att jag inte är ensam om att göra den.
Nej, men alltså det är ett bok och ett spel.
Ja, eller? Precis. Och det är ett eget litet spel. Så att om till exempel farfar möter sitt barnbarn i frågesport så är det svårt att vikta liksom, kunskaperna. Men då är kanske första ämnet andra världskriget. Barnbarnet väljer enpoängsnivån och får frågan, vad hette den elaka killen med mustasch?
Uh-huh.
Ja, Adolf Hitler. Ja visst, då får du ett poäng. Farfar tycker, ja men jag är nog ganska duktig på det här, jag tar fem poäng. Hon får frågan, ska hitta på, vad heter arkitekten, Hitlers arkitekt, Albert Speer, då får farfar fem poäng. Så vänder man på bladet, då är nästan Harry Potter. Då får helt plötsligt barnbarnet briljera. Och kanske får en fyra eller femma, medan farfar känner sig väldigt ensam på det här området.
Så men har du varit med och utformat det?
Ja, precis. Ja. Så försöker man hitta över generationerna så att det ska bli ett kul spel. Så. Och så är det i bokform så man slipper de här förvannade korten som folk stoppar in konstigt eller tappar ut på golvet också.
Så du kommer att stå på bokmässan och kommer du ha något seminarium?
Ja, jag ska ha två seminarium.
Ja. Minns du vilka dagar?
Ett om Nietzsches inverkan på det undermedvetna. Och vad, hur vet det, känner det undermedvetna till dess egna existens?
Nu skojar du.
Ja. Ja.
I så fall har du dolda talanger.
Men visst hade det varit bra.
Ja, det har varit helt fantastiskt. Sen läste jag lite filosofi också i 14 år. Tänkte prata om Nietzsche.
Nej, men vi ska prata dels om frågor och frågesport som är faktiskt mycket mer intressant och en mycket större vetenskap att hålla på med än vad folk tror i gemen. Och sen så är det en amerikansk författarinna som jag ska intervjua också på amerikansk.
Men då är du där, när åker du ner?
Fredag, lördag, söndag.
Fredag, lördag, var synd att du missar min, jag har ju en liten release-grej på torsdag kväll.
Ah.
Too bad.
Släppfest alltså, som det heter, så vackert.
Men jag har ju också kommit med en bok. Nu tänkte jag så här, om jag hade, det har ju visat sig, tror jag, det här har jag inte bevis för, men det känns som att väldigt många människor har en bok. Alla har minst en bok i sig. Är du med på vad jag tänker då?
Ja.
Tillräckligt spännande liv lever de flesta av oss.
Och vad är definitionen på en bok?
Ja, men alltså,
ett kapitel?
Nej, man har någon form av utkast, man har en idé, man har en önskan, man har en dröm. Mm. Någonting sådär, det skulle vara kul att ge ut en bok. Om inte annat sina memoarer. Mm. Alltså jag tror att jag är rätt ute här. Och då är ju bara frågan då, hur 17 gör man då om man nu vill ge ut en bok? Ja, det kan väl vara kul att prata om. Om man sitter och tänker så här, det skulle vara roligt att ge ut en bok. Där skulle jag vilja, förverkliga den idén, hur 17 gör man? Ja, då kan jag berätta lite grann hur jag gjorde.
Mm.
Ja, år 2007 så bodde jag i Göteborg och jag promenerar på Friggagatan, går in på ICA och där i ett av de här pocketstånden där så är det en bok som heter Självkänsla nu med Mia Törnblom.
Just det.
Och då vände jag på den för jag kände så här, jag började drömma där och då att en dag skulle vara kul att ge ut en bok med det här förlaget och den här förläggaren som har gjort den här boken. Så vände jag på det, står det Månpocket där då, jag bara aldrig hört talas om. Men på måndagen så ringer jag till förlaget och hamnar på forum och får då, ställer då den här frågan. Jag har en idé om en bok i mental träning. Det här är rubriken då, det blir alltid som man tänkt sig. Och då säger hon, har du skrivit någonting? Ja, lite grann, men det hade jag inte, skrivit någonting. Och då säger hon, skicka mig ett, vad heter, synopsis.
Mm.
Och jag bara, yes, inga problem. Visste inte vad synopsis var, googlade. Det är bra med internet. Ja. Och då får man reda på att det är ett skelett ungefär.
Aha.
Alltså en liten ingress, kanske första kapitlet. Så att de ska få en liten touch på vart kan den här boken landa. Kan du skriva? Mm. Lite så. Så det är alternativ ett. Det gjorde jag, skicka upp en synopsis. Och det finns en intressant twist på den här historien. För er som redan somnat. Jag fick ett avtal då med förlaget och var på G. Skrev klart boken. Sen ville de inte ge ut den längre.
Mm-hmm.
Hur mår man då?
Ja, det var ju ett nederlag. Det var ingenting du tog upp i den här anti-depp-listan.
Nej. Tänk dig dessutom när du har en titel som heter Det blir alltid som man tänkt sig.
Ja.
Och så undrar alla, när kommer boken då?
Mm.
Ja.
Det blir ju inget. Det var ju en reality check av rang.
Och då fick jag lite, vart så pass, du vet, det tar ju rätt mycket tid ändå att skriva en bok. Och när du ändå är klar och så känner att nu ska vi ut den här och så blir det inget.
Mm. Och vad är deras motivering då? Till varför?
Ja, det har jag fortfarande inte fått.
Nej.
Men man skulle ju kunna läsa mellan raderna att hade det varit det bästa de har sett så hade de ju antagligen velat ge ut den.
Mm. Ja, för sådana självhjälpsböcker är ju otroligt stort i USA, framförallt när kända människor skriver självhjälpsböcker.
Och här kom det ju någon då som inte hade någon kändisstatus.
Ja, just det.
Så ett större riskmoment då. Och så gick något år i alla fall. Och så var jag ute och gick i skogen runt Delsjön med Malter och vår hund här. Och helt plötsligt kom jag på hur boken ska vara. Och så kontaktade jag en retorikkonsult. Jag tänkte, den här gången ska jag ta lite hjälp. Jag gör ett annat sätt här. Det är det som är grejen med mål. Att, går du på patrull på ett sätt. Hinder är ju till för att hålla oseriösa borta. Nu går jag igång här.
Mm.
Och då finns det fler sätt. Så alternativ ett är att skriva ett synopsis och skicka in till ett förlag och så göra en bok på det sättet. Alternativ två är att skriva klart ett råmanus. Skicka in ett färdigt råmanus och sen får de bedöma det. Så då valde jag den vägen som alternativ två. Skickade det till tre förlag. Nu pratar vi alltså om hösten 2009. Det är alltså samma titel igen men jag skriver om boken. Typ 80% är nytt.
Mm.
Skickar inte Natur och Kultur, jag skickar inte ICA förlag och så skickar jag inte Forum igen. Som då hade dissat min förra bok. Och några dagar innan jag ska skicka iväg det här så träffar jag på Mia Törnblom. Och så berättar jag att jag har en bokidé. Du ser återigen, till skillnad från dig då, du hade ju inte sagt någonting.
Absolut inte.
Nej. Och jag berättar då att jag har en bok, den heter så här. Och hon bara, vilken bra titel. Jag ska prata med min förläggare, säger hon. Adam. Och det är ju helt otroligt, känner jag.
På Bonnier.
Men jag är inte säker på att hon, så väl känner jag inte att kommer hon leva upp till det. Men det gjorde hon. Så hon droppar det här namnet igen. Och då, när jag hade lämnat in det här förlag, råmanuset igen, så tog de till sig an det på ett annat sätt. Hade möte om det. Och så visade sig efter att de satt så här och tänkte att, ja men herregud, vi har ju redan backat ur på den här killen. Men Adam stod upp för mig där då. Och sa att jag tror på den här killen. Och det här är ett bättre manus än förra. Och det är den som har sålt 35 000.
Ja, titta.
Natur och kultur hade jag möte med. De ville inte ge ut den.
Nej. Nej, men det är ju...
Ica ville. Så två av tre ville då. Men här kommer poängen att...
Det är inte Decca som inte trodde på Beatles, eller?
Nej, men precis. Men jag är tacksam för att de inte gav ut den första. För den var inte tillräckligt bra.
Nej, men då...
Del två precis. Blev bättre. Jag hade lite för bråttom där. Jag slarvade lite. Och det är det man ska lära sig. Men här kommer då själva utbildningsmomentet. Alternativ ett, om man vill ge ut en bok, skriva en synopsis, skicka in till förlagen. Och ju längre det dröjer med svar, ju bättre är det. Det är så i förlagsbranschen. Får du snabba svar, då har de redan ganska snabbt hamnat i första utkastet att den här personen har, det är för mycket jobb och sådär. Och det förlagen gör i huvudsak, det är att rata manus. Det är en av deras huvuduppgifter. Du kan förstå vilket jobb. Så det är väldigt svårt för dem. Så man ska inte bli för nedslagen, för det är svårt för dem att avgöra tidigt. Alternativ två är ju ett råmanus då. Skriva klart. Men det får inte vara för polerat. Det har jag lärt mig nyligen. Det här är ett jättebra tips. En del tror att ja, men jag gör färdigt omslaget. Jag liksom gör det jättesnyggt och så lämnar in det nästan färdigt. Gör inte det. Kolla på, bättre att lämna in en demotape så att producenten känner att det här kan jag göra någonting med. Men om du får något som är nästan färdigt, då är det inte lika kul för dem. Så här gör man en miss ibland. Man tror att om jag ger en exakt målbild och säger så här ska det boken se ut. Det kan få hämmande effekt. Bättre att lämna in A4-papper. Det behöver inte vara fantastiskt ihopställt eller någonting. Men de har touch för det. De ser vart det här är på väg.
Ja, det ska man göra. Det är deras jobb.
Och sen skadar det ju inte märker man. Om man nu är helt så att säga okänd i sammanhanget. Du har inte gjort ut någon bok innan och så vidare. Då har man en orättvis nackdel mot andra. Jag var på en förlagsfest med Nassim Al-Fakir och han har ju inte gett ut någon bok vad jag vet. Men bara det att han droppade det namnet på den här minglet så var de ju som flugor runt honom. Och,
ja,
och det, de vet ju inte om han kan skriva, men han är känd och då är det ganska lätt att få ihop den.
Kolla den killen, han, jag vet inte vad han heter, han som sjunger i Takida. Han som börjar sjunga på svenska nu.
Han är ju från Sundsvallstrakten va?
Ja, Ånge någonstans, ja. Som börjar sjunga på svenska nu. Låter som liksom, ja, inte dansband, men väldigt liksom sådär, jaha, var är han? Toppar trackslistan och om det finns trackslista fort, men sådär, försäljningslistan och säljer som en tok. Och hade det inte varit liksom, hade han bara varit en kille från Ånge? Ja, vet.
Ja, precis.
Men det är timing och det är liksom, och samtidigt kan man inte sitta och vara sådär avundsjuk heller eller bitter, utan det är bara att jobba på och sträta på. Rätt vad det är så...
Det, kommer man igenom det där nålsögat så är det ju lättare att göra Hajen 2 än Hajen 1. Det är lättare att ge ut Rocky 2 än Rocky 1. Det är den här första, den resan är också den mest utvecklande.
Och det är mycket tur och det är mycket timing också, i det hela. Vem som lyssnar eller hör eller ser. Eller
ja, det är massa sådana faktorer också. Men det är banne mig mycket roligare att ge ut en sån bok när du har fightats för den. För det märkte jag att bok 2 nu, det var jättekul också. Men inte fullt lika kul. Och Renberg berättade, den här hockeyspelaren Mikael Renberg, han berättade att första bilen han köpte, fantastisk känsla. Bil 2 och 3, inte lika kul. Fortfarande roligt, men det är som att det är den här fighten, eller först den här drömmen när man får förverkliga, det är någonting med det.
Jag tänkte som Van Gogh som aldrig sålde en tavla när han levde. Eller han som skrev Dumskallarnas sammansvärjning också. Fick inte, det var ju inget förlag som ville ha den överhuvudtaget. Det var hans mamma som gick runt efter han hade tagit livet av sig och försökte få något förlag för Barbans överboken. Och så till slut så gjorde de det och så blev det liksom en humorsuccé.
Finns många sådana exempel. Great Gatsby som vi nämnde i första avsnittet.
Scott Fitzgerald.
Ja, han säljer mer ex av den boken per månad idag än vad den sålde under hela hans livstid.
Cornelis Vreeswijk. Dog ut fattig. Miljonär idag.
Han gick med pengar i en plastkasse.
Jaha, det låter som Erik Hörstadius, fast han har inga pengar i sin plastkass.
Men han delade i alla fall upp då, han berättade då, det var någon som berättade. Han slängde upp alla pengarna på sängen, Vresvik då. Mm. Och så bara gjorde han någon sån här, han fördelade det på tre, liksom de som hade varit med. Mm. Och här har ni grabbar. Sköna tider.
Ja, han spöar ju en transar också.
Nej.
Har jag för mig.
Varför måste så, du ta ner den här hjälteglorien? Ja, det kanske är rätt då.
Om man Nej, men jag tar ner, vad säger det som det är? Han åkte väl dit för det, jag tror han fick sitta inne. Han fick med sig två kvinnor upp på rummet. Och det visade sig att de hade en dingelidong, båda kvinnorna.
Just och han, det här var ju en...
Han blev förbannad och började slåss, helt enkelt. Så då åkte han dit.
Apropå att slåss för sina rättigheter så vill jag berätta en grej till här. Vi börjar komma lite grann på sluttampen, men jag hoppas folk har hängt med oss idag. Det är lite kul. Jag vill prata fotboll med dig och sen vill jag berätta om Bo Strömstedt. Vad kan du om Bo Strömstedt? Vad har vi på honom, som de säger?
Jo, löpsidan och insidan har jag läst hans biografi. Litteraturvetare, pluggade i Lund och Niklas Strömstedts pappa naturligtvis. Och en enormt driven chefredaktör på Expressen. En sån där som åt tidningen. Mm. Sket tidningen. Levde tidningen. Den gamla skolans kvällstidningsjournalist, helt enkelt.
Och han, ja, absolut. Du är kvalificerad. Mer där till. Och det var också en kille som älskade hinder. Det gjordes på P3-dokumentär. Jag lyssnar mycket på P3-dokumentär. Du vet, när man ska göra med de här 1000 kalorierna så blir mycket tid på bandet. Och i den så är det bland annat spelskandalen. Kommer du ihåg det här när Baltic hade förlorat med 8-0 mot Kungälv?
Ja, vakt kommer jag ihåg.
Ja, och det var ju alltså en spelskandal där som dagades upp. Och då Expressen går ut med det här. Med...
Spelarna hade satsat på matchen, va?
Ja, de hade spelat på att de skulle förlora.
Ja, och så torskade de.
Det var massvis med pengar som spelades på att Baltic skulle förlora mot Kungälv. Det är helt otroligt. Mm. Och då går Expressen ut med det här med han då, vad heter han, sportjournalisten som är så legendarisk, Malmqvist, Thomas Malmqvist. Och då blir de stämda, alla spelarna då i Boden, Baltic och Västra Frölunda stämmer då de här, och det har gått till JK och så vidare. Och då berättar Bo Strömstedt om inställningen han hade till det här, han riskerar alltså fängelse. Mm. Och vi ska spela upp ett litet snutt ur den dokumentären, hur han resonerar kring att han har en tuff utmaning.
Men i det här skedet då har du Säpo-personal som beskyddar dig för att det finns en hotbild. Du riskerar fängelsestraff för att du är åtalad i en förtalsrättegång. Och ni har hittills inte kunnat publicera några namn eller velat publicera några namn. I det här läget låter det inte som att det är roligt att vara Bo Strömstedt.
Det var roligt. Ja, det är faktiskt sant. Det var upplivande. Och det var inte så att... Jag satt inte och tänkte, jag låg inte och tänkte, jag undrar hur det här ska gå. Utan jag var starkt och livligt engagerad i skeendet från stund till stund, från dag till dag. Och jag tror att jag kan säga att jag under hela det här skeendet...
Här hör vi hur han jobbar med att han ser fram emot det här. Trots att han riskerar fängelse. Mm. Är det den bilden du har av honom också?
Ja, nej men verkligen. En sån här, ja, så ska jag säga. Han hade ju också täckning med all sannolikhet. Och han kunde liksom argumentera för sin sak. Och då måste man ju vara beredd att gå in i rätten med det också.
Har inte du också råkat ut för det någon gång? I och med att du är så mycket i tv. Alltså det går inte en dag utan att man ser Vem vet mest eller något annat program. Jag menar, man pratar så mycket för så många människor. Mm. Behöver du försvara dig ibland?
Ja, men det är ju ingen som lyssnar på vad jag säger ändå. Så att det bara rinner. Alla skit är fullkomligt i det. Så att jag kan säga nästan vad som helst. Nej, ja men Hitler där när, ja. Under OS 2008 när sa att det är svårt att tycka synd om Tyskland för att man har den där lilla rösten i huvudet. Det blev ju, där fick jag ju försvara mig mot en hel ett helt land som kom.
Men när du gick och sket på kungens toalett då?
Nej, men det behöver jag inte... Nej, herregud. Det är bara mänskliga grejer. Sen har blivit... En gång hade jag en t-shirt också i ett ungdomsprogram som det stod Gay Dad på t-shirten. Och då blev vi anklagade, eller vad heter det, anmälda till granskningsnämnden. Och det var roliga var pappan där i familjen. Han tyckte det var fruktansvärt. Och det här hade gett upphov till en diskussion i familjen som hade pågått hela kvällen. Man bara, ja, men var inte det bra om ni diskuterade homopapper i familjen en hel kväll istället för att titta på tv? Men det blev fällt i granskningsnämnden att jag hade den. Inte för budskapets skull, utan för att det var en grupp. Det var en popgrupp som heter Gay Dad som hade en fantastiskt bra hitlåt. Jag kommer inte vad den heter nu, men en riktigt bra låt. Och spelade förband också till Robbie Williams när han spelade på Cirkus.
Om den finns på Spotify så spelar vi den nu.
Ja, men det tror jag.
Du åkte alltså inte dit för att det var en grupp som hette Gay Dad, eller
ja, nej, ja, vi, jo, men det blev fällt.
Jaha.
Man får inte ha, då blev det ju reklam att jag hade gjort reklam för en
Jaha.
Grupp i SVT.
Nu är jag med. Okay.
Så att det blev inte för budskapets skull, utan för att det var reklam för en grupp. Man får inte ha en tröja med AC/DC eller något sånt. Jag vet inte om Bach funkar heller. Så.
Det kanske är därför du är lite blygsam med att marknadsföra dig själv till exempel då, för att du är SVT-fierad.
Nej, jag tänjer på dem varje gång. Det är till och med, de där public service-reglerna är ju så fåniga ibland. Man får sitta och visa upp böcker i ett program som Babel och säga, den här boken har du skrivit, så här ser den ut och sådär. Men du får inte, i Vem vet mest får vi inte säga så här, jobba på Volvo. Det får man inte säga. Då får man säga, jobbar på hos en biltillverkare i Göteborg. Får säga.
Oj.
Och säger man Volvo, då måste man säga, men det finns andra bilmärken också. Så att det inte blir någon fördel. Det var till och med så i P3 här för någon vecka sedan, så satt de ju och pratade om vapen. De hade någon från Säpo med. Och kom de in på olika liksom, ja, Glockner 33, ja, det finns ju andra vapen också, fick de gå in och säga liksom, du vet,
så att har vi man inte favoriserar ett
ja,
vapen,
precis, de har ju tagit ja. Ett varv, och det är liksom sådär, ja, 2012 är det ju, det känns ju som att det är 1830 när man håller på med sånt där. Folk får inte heller, vet du, om du väljer att ha med en Lacoste-tröja till Vem vet mest, då tejpar vi över den, eller så får du någon gammal, får du gå in i kostymförrådet och ta någon gammal tröja som Ernst Günther hade på sig när de spelade in Markvälls i Valköping. Och när du blir lite varm under armarna då kommer du att lukta Ernst Günther. Så är det. Det är stenhårt.
Du, kommer ihåg vad vi lovade i förra avsnittet? Det har du ingen aning om,
jo,
vad du lovade.
Jag vet. Barnlöshet.
Ja.
Ja, jag har suttit och haft det faktiskt. Men vi får hålla den då.
Nej, men nu, ska vi hålla den ett avsnitt till kanske?
52 minuter.
Ja, men jag får hinna prata fotboll bara snabbt i alla fall.
Ja.
Ser du att BK Häcken leder allsvenskan?
Ja, gör de det fortfarande.
Ja, eller gör. Ja, det är match ikväll förresten. Mm. När det här lyssnas på så kanske det är annorlunda då.
Mm.
Men jag har ju en kompis, en av mina goda vänner, Björn Anklev.
Anklever, ja.
Han gjorde ju 1-0 här på stadion nu då. Mm. Och så vann de mot Djurgården. Och det är helt otroligt, tycker jag, att Häcken leder allsvenskan. Och det fanns ju en spelare i tidigare Häcken som heter Ranegi. Mm. Mattias Ranegi, som sen värvades till Malmö och nu spelar han i Italien. Han gjorde ju mål precis mot Milan här nu. Och då är min fråga till dig, du som är intresserad av idrott. Kan det vara så att hamnar man bara i rätt sammanhang?
Ja.
Så kan även en, liksom då, nu säger jag inte att Ranegi är medioker, men att man med hjälp av andra.
Ja.
Ja, okej, men utveckla då.
Ja. Det är väldigt tydligt när man jobbar med tv. Som är ett grupparbete i mångt och mycket också. Om man jobbar med de duktiga människorna som finns, då blir man själv mycket duktigare. Man vill prestera, man liksom ställer sig på tårna helt enkelt.
Mm.
Jobbar man med de lite, de andra, så då blir man inget bra. Det är otroligt viktigt att hamna i ett bra sammanhang för att kunna verka sin fulla höjd, så att säga. Och det är extremt frustrerande när du inte hamnar i det sammanhanget. Och det finns ju, nu kanske jag har berättat om när Ingmar Bergman tog Torsten Flink åt sidan och sa,
Nej, det tror jag inte.
Gjort det. Bergman, han adopterade ju nästan Torsten Flinck i början på Dramaten där. Sen blev de ju finare, det sprack, men det var ju nästan som far och son. Mm. Och Bergman kallade Torsten för gossen. Gossen, vad bra du är. Och så tog han alltid åt sidan. Det gjorde ju Bergman ofta. Det var därför skådespelare ofta var så bra med honom. Ja, för att han, du är så jävla bra.
Han fick dem att växa.
Du är så fruktad, fortfarande inte hur jävla bra du är. Så, då trodde de ju det. Men han tog Torsten åt sidan någon gång och sa, gossen, hur hanterar du de mediokra människorna? Ja. Och det är ju fruktansvärt egentligen att de såg sig, att se sig själv som, apropå Nietzsche, ja, någon elitmänniska så där. Men i idrottssammanhang och grupparbeten så är det svinviktigt att du hamnar med bra människor.
Men hur hanterar du då när du inte gör det? Jag menar, ska du då säga det?
Jag blir skitjobbig. Jag tycker det är asjobbigt. Och jag blir jobbig och min omgivning tror jag upplever mig som en jobbig kille. Då kan jag säga att min lista på det som är dåligt då blir väldigt lång. Och jag har svårt att säga så här, ja, jo, visst. Men vi hade ju, du hade ju en fin kostym på när du kom till jobbet. Men det skiter jag fullkomligt i. Jag förstår att de där positiva... Och när man är i ett sammanhang som inte är jättebra på det sättet, då är det jättesvårt att fokusera på det som faktiskt är bra. Mm. För då vill man ju att det här ska bli bättre.
Ja.
Och då måste man fokusera på det som är dåligt väldigt mycket för att det ska, för att få folk att fatta. Ja. Så
då har man har ändå en avsikt att man vill att det ska bli bättre, givetvis.
Ja, men har du hamnat i ett risigt sammanhang och du sitter med människor som, nej, men det här är inget bra, det vi gör här. Det ni tycker är bra, det tycker inte jag är bra. Och om de då vill sitta och göra en lista på positiva grejer. Men vi kan skriva upp en lista på det som är bra. Nej, vi ska skriva upp en lång jävla lista på det alla vi ska bli bättre på. För annars blir vi inget bättre.
Mm. Och då får du en lite horn i sidan till det där positiva tänket,
ja,
så att säga,
väldigt,
i de tillfällena. Ja. Men det är också en missuppfattning det där att man skyller över allt som är negativt. Det betyder inte att man struppar huvudet i sanden egentligen. Men jag kan förstå samtidigt hur du resonerar.
Men det är också, det här är ju kombination med frustration.
Ja.
Att du känner att sammanhanget här är inget bra. Om vi är 10 människor så borde vi kunna göra enormt mycket bättre. Och jag har gjort mycket bättre grejer med andra människor som har varit liknande. Men det här går inte att lyfta.
Nej, men man behöver...
Så måste ju tränare ha det jättejobbigt med olika lag.
Det sa ju Mourinho, alltså att han sa att jag kan inte göra underverk av vilka spelare som helst. Jag behöver ha ett råmaterial, ett underlag. Och jag känner mig lite grann när jag är ute och pratar ibland också att man behöver, får jag ett bra headset och det syns bra, hörs bra och det är bra syre i lokalen. Så här. Det underlättar ju något oerhört. Sen ska man klara av det ändå, givetvis. Men det är så skönt när förutsättningarna är rätta och när man har rätt teamar, duktiga tekniker och så vidare, som någon som presenterar en på ett bra sätt och sådär. Avslutningsvis, jag zappade lite igår kväll där när jag kom hem från ett föredrag och så hittade jag TV3, Hollywoodfruar.
Fantastiskt program.
Såg du senaste?
Jag tycker ju TV-utbudet generellt sett är väldigt medioker och liksom tråkigt. Det är så mycket präktig TV och duktig TV som görs nu för tiden. Det är så lite bus och lite skoj med saker och ting. Och antingen är man jätteallvarlig eller också så åker man till Japan och kastar tårta i ansiktet på varandra. Därför jag älskar Filip och Fredrik som både kan säga Göte och bajs i samma mening. Det är de. De har gjort väldigt mycket för svensk TV. Problemet är att svensk TV inte har lärt sig av vad de gör, utan man fortsätter i samma schemalagda tillvaro. Hollywoodfruar är också ett fantastiskt program. Det är det bästa på många år.
Men Gunilla är ju min idol då. Gunilla, hon har ju, återigen, nu ska vi inte ha någon förutfattning mer, jag känner inte henne.
Hon ska inte ha barn.
Ja, jag säger ingenting.
Tänk det var jävligt att födas till denna planet jorden som är så hård och karg ändå. Och så får du liksom Gunilla till mamma.
Don't go there. Nej, men Gunilla är ju så härlig för att hon är ju så... Hon säger då att hon ska ge ut en ljudbok. Eller hon ska få ge ut en ljudbok om det med TV3.
Och det är så populärt nu framförallt.
Och då märker hon blir rätt besviken på det här. Att hon trodde att det var en vanlig bok som var en ljudbok. Jaha. Men det är ju bra för att du kan ju alla som är hörselskadade lyssna. Den tycker jag är fantastisk.
Ja.
Jag har gjort en ljudbok så att alla hörselskadade kan lyssna.
Ja, nej, men det kryllar ju och sådana där. Montazami tycker jag, henne skulle man ju vilja adoptera. Hon ta hem liksom. Hon är fantastisk. Bara god och skön och säger liksom...
Ja, men alltså, på något vis så tror jag att de flesta förstår att det är ju... TV är TV. Du har varit med om det, det klipps ju. Så man ska vara väldigt överseende. Och,
men har du sett det värsta i hela den där genren, Hollywoodfruar? Hollywoodfruar är ju bra, men den här Honey Boo Boo Child... Har du sett det?
Vad är det för något?
A dollar make me wanna holla, honey boo boo. Jo, men det är... kolla på... kan du googla upp... Honey Boo Boo Child. En mamma, hon är sådana skönstävlingar för barn. Mm-hmm. Och hon är lite överviktig. Och mamman ser ut som en hel kontinent. Och mamman häller i dottern någon slags Google juice, kallar hon det. Och det är guarana, det är liksom Red Bull, det är kaffe, det är koffein, du vet, allt bara uppåt tjack till en liten unge som fullkomligt spinner loss och goes bananas.
Men det låter ju fruktansvärt.
Ja, det är fruktansvärt. Det är totalt vidrigt är det. Och hon är Honey Boo Boo Child. Och Honey Boo Boo Child kallar sin mamma för The Coupon Queen. För att hon bara handlar grejer med kupongen och går och handlar.
Så du har
det
problem,
är vidrigt.
Du har problem med, Rickard, det här är härligt. Rickard Olsson har problem med att promota sin bok. Men inga problem med att promota det här tv-programmet.
Ja, jag älskar sådär riktigt risig tv. Trash tv kan jag gå igång på. Jag hade en period när jag tittade alldeles för mycket på det och läste för lite. Men nu har jag återfått balansen och kontrollen över mitt liv.
Härligt. Ni som kommer till bokmässan, kom gärna fram och säg hej.
Ja. Eller hur? Om Gunilla är där så kommer jag väl att få en fet smäll. Tror du inte det?
Tror du att hon lyssnar då?
Nej, det tror jag inte. Nej, ja, jag vet inte.
Men kom gärna fram som sagt. Och gillar ni vår podcast, vilket vi hoppas...
Nej, hon lyssnar ju inte. För det här är bara till för hörselskadade såna här.
Och gillar ni det här så gå gärna in och tyck till. Visst är det så att man kan betygsätta det här?
Ja, just det, på iTunes.
Vi gör ju inte reklam för några blöjmärken eller något annat, utan det här bekostar vi ju helt själv. Så att om ni vill visa er tacksamhet så betygsätt gärna vår program här så att ännu fler hittar den. Ja, men då säger vi väl...
Ja, Snabela och Olof Rölander heter du på Twitter, va?
Ja, och du är ju att en Rickard Olsson.
Ja, visst. Snabela en Rickard Olsson.
Ja.
Jag kör Alfa Krull. En Rickard Olsson.
Bokmässan, vi syns och hörs nästa vecka där vi vill berätta om det där, hur det gick och vad som hände och så vidare.
Och vem som hade vilken tunga i vems mun.
Just det. Hej då!
Hej! You know I don't mind working and standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat. Now listen, you got to let me go when my work is done. I want to be